Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.
Tävlingssäsongen hann inte mer än komma igång förrän den sattes på paus igen. Så kan man nästan säga när det gäller Landskrona Boys. För det har blivit två raka 0-3 förluster i Svenska Cupen. Och så blir det en betydelselös sista gruppspelsmatch mot Akropolis i helgen. Det är ett av de stora ämnena i veckans avsnitt av Landskrona Boys-podden. Välkomna till er som lyssnar. Och med mig här har jag Sebastian Rönnström och Erik Persson. Mycket Svenska Cupen blir prat om.
Ja, det blir det. Vi är mitt inne i den tävlingen. Den har ju inte gått särskilt bra ur nordvästskånsk synvinkel. Både Landskrona Boys och HIF är ute. Men det gör ju inte att det finns mindre att prata om. Det är ändå intressant. Så att, vi ska grotta ner oss i Boys matcher mot Östersund och Mjällby.
Vi skulle kunna lägga till sydskånskt perspektiv också. Malmö FF är också ute ur det. Så det har inte varit någon skånsk jättehistoria.
Men det går bra för Trelleborg.
Precis, det finns ett undantag där.
Ja.
Det kanske man inte såg på förhand att det var just Trelleborg av de fyra lagen som skulle vara mest framskjuten.
Nej, jag trodde ju på Lödde. Men det har blivit sådär med det.
Okej. 0-3 senast igen då mot Mjällby. Mjällby som ju Landskrona Boys inledde försäsongen med att spela 0-0 mot. Men när det väl var tävling, då var Mjällby klasser bättre. Som de egentligen ska vara också enligt pappret. Eftersom Mjällby slutade femma i Allsvenskan förra året. Och Boys är ju nu nykomling i Superettan. Så det ska ju skilja de här lagen åt.
Ja, men det ska det ju göra. Och jag tycker att alltså, även om det fanns liksom tendenser så i Boys spel så visade sig ändå klasskillnaden mellan lagen precis som det borde vara på med tanke på Mjällbys kvalitet. Boys fick ju en mardrömsstart på matchen redan i den tredje minuten när Taylor Silverholt hoppade upp och vann en nickduell mot Johan Rapp. Och sen så fick Boys jobba i motvinch, hade det kämpigt med att få igång sitt eget anfallsspel. Även om man stundtals hade en hel del boll så kom det liksom inte riktigt någon slutprodukt ur det, utan ja, man testade sig fram, men det låste sig ganska så mycket när det väl kom till kritan.
Det kändes som Boys låg steget efter hela matchen, både vad gäller snabbhet i huvudet och i fötter. Och Mjällby, som Sebbe är inne på, Mjällby lät ju Boys ha mycket boll, men det hände ju inte alls mycket i sista tredjedelen. Det var statiskt och ganska håglös insats. Det är svårt att liksom såga en superettan nykomling som förlorar med 3-0 mot ett allsvenskt lag, men om vi jämför med matchen innan dess mot Östersund så var det ju fler bra tendenser, tycker jag, ur ett boysperspektiv. Den här Mjällby-matchen var sämre, rent prestationsmässigt, så som jag bedömer det.
Om vi tittar på hur matchen utvecklade sig då. Ja, Sebbe, du pratar om att Johan Rapp förlorade en nickduell. Ja, där får man väl ändå vara så pass ärlig och säga att han inte ens var nära för att kunna konkurrera i den nickduellen. En klar markeringsmiss. Det andra målet är ju väldigt väl placerat skott. För att inte tala om det tredje målet som är sjukt hög klass och oerhört snyggt. När man ser det där 3-0 målet från Mjällby så tänker man ju, skulle han sätta en till sån på 10 försök? Tveksamt. Men å andra sidan, är man i Allsvenskan så ska ju kvaliteten finnas för att kunna göra just såna där mål.
Ja, men jag tycker man ser ett mönster här med de här målen, att visst, 3-0 målet, jättesnyggt och så. Men vad var pressen? Det var avvaktande, det var passivt voiceförsvar. Likadant, du pratar om att Johan Rapp inte var med i markeringen där i straffområdet. Ja, spelarna som skulle sätta in pressen och organisera det runt omkring var inte där heller. Så att det var en passivitet från första stund egentligen, kändes som. Och det är det jag menar med att de låg steget efter i hela matchen. Och det är väl inte, jag tycker inte det är så konstigt. Boys hade ju faktiskt inte bästa laget heller. De har ju gått runt lite. Hampus Färm, hade det varit liksom en avgörande match i november som handlade om överlevnad, så hade han kanske inte startat. Nu fick han 70 minuter. Och Linus Olsson och Filip Andersson saknas sen tidigare. Kevin Jensen klev av redan i 25. Och sen så i andra halvlek så bytte man ju runt. Vilket jag för övrigt kan tycka är rätt, att man går runt på folk i kuppen och inte satsar allt på detta. För det är någonstans superrätten som är det absolut viktigaste.
Men kom det ändå inte lite överraskande? Eller man kan ju bli förblindad av det också, hur matcher har gått innan tävlingsmatcherna kommer. Att Boys imponerade, man slog Kalmar borta bland annat. Och sen så när det blir på allvar. Ja, man hade kanske förväntningar på Boys som inte riktigt var rimliga då, utifrån hur andra lag tar sig an kuppen.
Alltså nu har vi sett vissa lag, Malmö FF då, som vi nämnde i början till exempel, som ju har stått för svaga prestationer i kuppen. Men det är klart att de här allsvenska lagen, att det är en annan sak även för dem att kliva in i tävlingssäsongen. Att de växlar liksom upp när det väl gäller. Samtidigt så är det här något av en ny situation för Boys. Jag pratade med Boys tränare Billy Magnusson om just det här för inför matchen då mot Östersund, den första cupmatchen. Och han pratade om att det är en ny situation för dem på det sättet att de måste skicka rätt och göra 100-procentiga insatser i flera matcher efter varandra. I ettan i fjol till exempel så var ju Boys ofta det spelförande laget. De var klart bättre än sina motståndare och fick föra matcherna, medan motståndarna ofta backade hem och försvarade sig. Nu möter man ju motstånd som bjuder upp till dans på ett helt annat sätt. Och då blir det också en utmaning att ständigt liksom växla upp och hålla den höga nivån som kommer krävas i den här typen av matcher. Så det är också någonting som ett relativt orutinerat Boys måste hantera och ställa om sig på den här säsongen. Och är det då dessutom allsvenska lag som är ännu en nivå högre än den som Boys kommer från, då är det klart att det i vissa matcher kommer att ta ut sin rätt. Det tycker jag känns ganska så rimligt och logiskt på något sätt.
Mot Kalmar berömde jag omställningsspelet, vilket var ett positivt besked att det funkade. Kolla mot Mjällby exempelvis, som jag var inne på. Mjällby lät Boys ha bollen. Ja, men lite liknande som ettan faktiskt. Men Mjällby har ju en helt annan kvalitet, organisation, stabilitet i sitt försvarsspel. Så de var så kompakta så att Boys kom inte igenom någonstans. Och de kunde inte använda sitt omställningsspel heller. För Mjällby bjöd inte på det likt Kalmar gjorde 2 veckor tidigare. Så att, och det kommer ju ske även i Superettan. I vissa matcher kommer Boys inte ha lika mycket boll som de är vana vid. I vissa matcher kommer de nog få ha det. Men de kommer ställas på helt andra prov än när de möter ett mittenlag i ettan.
Så om jag ska tolka er rätt här, nu kommer en av mina favoritklyschor igen. Jag gillar de här kossorna som springer på isen. Ingen ko på isen alltså. Att Boys förlorat mot 2 allsvenska lag. Men frågan ändå, hur kan det här påverka Boys-spelarna? Visst, de vet om att de har mött bättre lag än sig själva. Men ändå, det finns ju mentala bitar att ta hänsyn till. Förluster är aldrig bra, även om det är mot bättre motstånd.
Och då kan man ju kika på vad det här laget har varit med om de 2 senaste åren. Vi vet att de har blivit 2 år i rad i ettan. Varit med om Superettan kval och tog sig upp i höstas. Och då kanske man tror att de har haft en lätt resa hela tiden, men de har varit med om svackor. Och vi kollar själva siffrorna här. De förlorar med 3-0 borta mot Ljungskile 2019. Och förra året förlorade de med 4-1 hemma mot Värnamo. Det är siffror som konkurrerar. Sen är det skillnad, för det var i seriespel. Det var inte i februari. Men ändå. Och sen tappet hemma mot Lund förra året i en annan kategori när det blev 4-4. Men en förlusttrend. Ja, då kan vi backa till sommaren 2019. När de förlorade 3 raka seriematcher. Och under den perioden tog de 1 poäng på 5 seriematcher. Och åkte dessutom ur DM mot Division 3-laget Lödde. Som jag nämnde tidigare, som är med i Svenska Cupen. Så att de har varit med om ett gäng uppförsbackar. Trots att de till mångt och mycket har varit ett vinnande lag de senaste åren.
Men en förlusttrend, det var ändå ganska länge sedan. Med tanke på det du refererar till, Erik, så blir det sådana långa mellanrum, så är det ju jättebra för ett lag. För det betyder ju att då har man spelat bra i långa perioder. Men ju mindre ofta de här förlusttrenderna kommer, desto mindre vana blir man ju vid att hantera dem också. Så det finns ju en plus och minus sida på det här. Det är aldrig bra att förlora, så kan man säga. Men
så kan man absolut säga. Och sen som sagt, det är svårt att jämföra de här perioderna med varandra. Jag är liksom inne på att det är inte konstigt att de har förlorat de här matcherna. Sen var det säkert många som förväntade sig mer. Och jag trodde också att Boys kanske resultatmässigt skulle ligga närmare än 0-3 gånger 2. Men det kanske kan vara någon form av uppvaknande också. Det har ju som sagt funnits många exempel genom åren på lag som har satsat väldigt hårt på kuppen. Och sen så har de bränt sig inför seriestart. Jag vet att HFs nuvarande assisterande tränare Mattias Lindström, som basade över Eskilsminne tidigare, var inne på det. Att de satsar lite för mycket i kuppgruppspelet. Nu ska vi se året 2019 när de mötte Hammarby bland annat. Det är inte nu de ska vara bäst. Däremot tror jag att matchen mot Akropolis blir faktiskt viktig. Då möter de en seriekollega det blir nog viktigt att inte landa på 0 poäng och ändå känna att man kommer ur gruppspelet med lite positiv anda.
Om vi återkommer alldeles strax till Akropolis, så vill jag bara kommentera en sak i ditt svar där, Erik, eller ditt inlägg, nämligen det att det är ju precis som du säger, Svenska Cupen, bara för att man går bra eller dåligt i Svenska Cupen betyder inte att det kommer vara samma trend i serien. Det är bara att titta på IFK Göteborg förra säsongen, som ju vann Svenska Cupen, men i Allsvenskan var det inte någon halleluja stämning genom den resan.
Nej, sen har vi ju sett andra exempel också. Varför något år sedan AFC Eskilstuna gick till final i Svenska Cupen och sen åkte man ur Allsvenskan, och Gais har ju också gått långt tidigare. Nu gör ju de det bra även den här säsongen, men de har ju aldrig de senaste säsongerna fått det att stämma i Superettan, och de har liksom havat runt på nedre halvan fast att man har slått tunga lag i Svenska Cupen i början av säsongen. Så det, man ska nu ta det lite för vad det är, det här med Svenska Cupen, att vissa lag är bra på att träffa formen tidigt, vissa träffar den alldeles för tidigt och orkar inte hålla i den sen, och andra lag helt enkelt prioriterar annorlunda.
Och Malmö FF har ju typ tagit 1000 SM-guld på den här sidan sekelskiftet, men inte vunnit Svenska Cupen sedan Hedenhöstiden.
Nej, precis. Det är, och där är ju en utslag den här säsongen. De åkte ur igår i Svenska Cupen. Jag tror inte att det är, visst, det ställer frågetecken såklart, men de kommer ju fortfarande att gå in som favoriter till att vinna Allsvenskan. Så det kommer ju inte att, jag tror inte det spelar, alltså man måste sätta det i ett visst perspektiv. Och för Boys som kommer upp som nykomling i Superettan, ställs här mot två tuffa allsvenska motstånd, då får man helt enkelt se till vad det är.
Ja, och i förra poddavsnittet så var jag och Marian och du också, Hjelm, vi var väl hyfsat eniga om att det ser ut som ett ganska färdigt lag det här. Och då kan säkert någon ha tolkat det galet och tänkt att vi har varit ute och cyklat, för nu har Boys förlorat med noll i två raka matcher, men jag menar ju att detta är ett färdigt lag sett i att ja, det är den här truppen som med största sannolikhet ska göra det i år. De fick sin trupp på plats redan, vad var det, 22 januari. De har en spelidé som är väloljad. Det har inte varit mycket rulljans under transferfönstret under vintern här, så här långt i alla fall. Det finns en kontinuitet och en tydlighet i vad de gör. Och det har man ju ändå sett i matcherna mot Östersund och Mjällby också, att de fortsätter på sin, med sin spelidé, med sin filosofi. Och ja, det är ändå någonting att ta med sig på något sätt.
Men om det nu är då så att det egentligen är ett rättfärdigt lag trots de här förlusterna, så undrar jag, vilka spelare i BoIS, när det nu har varit tävlingsmatcher mot tufft motstånd, har spelat sig in mer i laget och spelat sig ut mer ur laget? Fattar ni frågan?
Ja, och då skulle jag väl säga att det är för tidigt, att man fortfarande inte har sett tillräckligt.
Det var ganska politiskt korrekt, Erik.
Ja, jo, men det, ibland det är politiskt korrekta det som är korrekt. alltså, kolla på startelvan mot Mjällby och jämför den mot Östersund. Backlinjen var annorlunda. Jag var inne på Hampus Farm. Johan Rapp startade istället för Andreas Murbeck. Det är ju inte jättevanligt att man kanske byter mittbackspar sådär, och dessutom byter båda ytterbackarna från en tävlingsmatch till en annan. Det signalerar att det är ändå försäsong. Svenska cupen är tävling, absolut, men det ligger under försäsong, så det blir lite svår balansgång. Så Billy Magnusson och Max Möller testar ju fortfarande. Likadant med de här bytena i halvtid senast. Jag tycker det är intressant att Melker Heier får en hel del speltid i år. Och han är en sån som har stärkt sina aktier. Sen ska det nog mycket till för att han startar i en superettan-premiär. Men han har stärkt sina aktier. Johan Rapp har nog över tid gjort det. Efter några väldigt bra insatser. Även om han inte var extremt lyckad nu mot Mjällby. Suman Najed har gjort några pigga ingripande i de här två senaste matcherna efter att han har gjort comeback och så. Så att jag tror det är väldigt jämnt på många platser. Sen finns det ju vissa som ligger väldigt långt ifrån speltid. Det är bara Luka Petrovic, Emil Jönsson har inte varit med i någon trupp. Pasi Prodens var 19:e man i första matchen och så vidare.
Det är inte så att vi är för snälla här nu då mot Billy Magnusson och Max Mölder. Du pratar här nu, Erik, om att det är fortfarande en testperiod. Men tänk om det är så här att de egentligen inte vill hålla på att testa, utan famlar i mörkret för att de inte hittar rätt uppställning. För att de inte är helt nöjda med hur vissa spelare presterar från match till match.
Ja, så kan det ju också vara. Man kan inte testa så här.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
För lång tid så jag fattar ditt resonemang. Vad är det nu? 5 veckor till seriestart.
10 april har de comebacken i Superettan hemma mot Värnamo.
Jag bara menar att från liksom, jag tror det var redan första veckan när Billy Magnusson sa någonting, att de kom och går runt på spelare och ger många chansen här, och då gör man med det fram till nu ungefär, för att de har liksom byggt de här 2 åren på en bra trupp. Det har inte bara varit de 11 som har startat liksom. Man har kunnat byta från en match till en annan och haft många ganska heta spelare ändå. Det har varit en tuff konkurrenssituation, så jag bara menar att det resonemanget tror jag inte är något som har blivit påhittat just nu för att det har gått lite sämre, utan jag har liksom sett de signalerna tidigare, och därför ser jag inga direkta varningsklockor och så sätt. Jag tror det är det jag bygger mitt resonemang på, att jag har tolkat in det över tid.
Och så kommer jag då den här tråkige spelaren från läktaren som säger, jo det finns visst varningsklockor. Boys är vana vid att göra mål. Boys är vana vid att inte släppa in så många mål. Man har gjort 0 mål i Svenska Cupen på 2 matcher och släppt in 6 mål på 2 matcher. Det måste vara varningsklockor. Spelar ingen roll vad motståndet heter.
Ja, de är vana vid att göra mål. Jag kollade på ettan-tabellen förra året.
Säg inte att jag har fel nu.
Värnamo gjorde fler mål. Utsikten gjorde fler mål. Skövde gjorde fler mål. Linköping gjorde lika många mål. Ja. Och de släppte in 30. Det var ganska bra. Det var näst bäst.
Okej, okay, du gör med ett halvt rätt där alltså. Men säsongen innan gjorde de väl många mål och släppte in 2 mål.
Så släppte de in 19, tror jag. Nu ska jag googla fram den här tabellen snabbt. Jag tror de släppte in 19. Det måste ha varit bäst i serien då. Nu har jag den framme här. Ja, 19 mål. Hur bra som helst. Då gjorde de 47. Då var Ljungskile bättre. Vi vet hur det gick för dem i Superettan året. Därpå. Utsikten gjorde fler mål. Sen var det ganska målsnålt, så Boys var faktiskt ändå tredje bästa.
Ja, precis.
Shit, vad vi snöar in på detta nu.
Vi kan i alla fall konstatera att Boys målsnitt framåt i Svenska Cupen den här säsongen har varit 0,0.
Ja, det är enkel matematik, det fattar till och med jag.
Och i snitt 3 mål insläppta på 2 matcher.
Det är helt överens där.
Skönt att vi kom fram till en gemensam slutsats, så vi inte blir ovänner här.
Precis.
Vad säger du?
Vi var inne på det, om ni inte har lyssnat på förra avsnittet så radar vi upp anfallarnas målsnitt över tid också. Där Erik Persson, jag slår fast att det är han man ska förvänta sig mest av, även om det är Niklas Nilsson som har bäst målsnitt. Men det finns ju förklaringar till det. Men Erik Persson är ju en sån spelare som du var inne på, spelare som har spelat sig ur laget. Det är att ta i alldeles för mycket, men han känner och flåser till nacken från Robin Hofse. Det är jag alldeles säker på, för Erik Persson har inte varit bra i de två.
Jag vill bara lägga till protokollet att jag har inte slagit fast att han spelat sig ur laget, utan har mer en fråga om vilka som eventuellt har spelat sig ur laget.
Men det jag sa var ju anspelat på din, okay, på din fråga. Att, det är en spelare som inte har starkt sina aktier, men han har ju så pass höga aktier. Det är ju en prestigevärmning och alla vet att han inte är 100% i form efter långa skadeperioder. Så att det inte har sett så bra ut, ja, det är inte positivt, men det är kanske inte sensationellt heller. Det kommer nog ta lite tid. Men Robin Hofs har varit väldigt bra.
Om vi nu släpper in Sebbe här igen i det här resonemanget, du som har suttit och lyssnat på oss här nu. Är vi snett på det? Nu får du agera expert här.
Ja, nej, men det tycker jag väl inte. Alltså, det är klart att 0 mål framåt på de här 2 matcherna, 3 insläppta i båda, är alltså att det inte är positivt. Men samtidigt har man ju mött allsvensk motstånd som man inte har gjort tidigare. Där tror jag att, som vi var inne på för en liten stund sedan, matchen mot Akropolis nu i helgen kommer att bli en betydligt vettigare och framförallt viktigare värdemätare för att se var Boys står i jämförelse med sina konkurrenter i Superettan. För Akropolis är ju ett lag som gjorde det väldigt bra där förra året som nykomling, precis som Boys. Och då, så det tycker jag blir en intressant match att se. Skulle tendensen var densamma där som den har varit i de här 2 första matcherna, då kanske det är dags att ändå liksom lyfta frågorna på nytt i alla fall.
Om vi tittar på den matchen då, Akropolis, kommer Boys att kunna gå in i den? Kommer Billy och Max att kunna motivera spelarna att okej, okay, vi är ute i Svenska Cupen, men det här är en väldigt viktig match för oss i förberedelserna inför Superettan? Eller är det så att Boys-spelarna, ja, bara är människor och kommer att tappa de här sista 5-10% för att ge allt som krävs när det faktiskt i realiteten blir en träningsmatch, när det är en tävlingsmatch men utan nerv?
Nej, men jag tänker att alltså, nu nu blir det ju inte fler tävlingsmatcher innan Superettan börjar. Så alla matcher från med nu kommer ju vara träningsmatcher. Och då är Akropolis kanske ett av de absolut viktigaste testen. För sen så möter man Österlen, man har Eskilsminne, det var, tror jag, som man också ska möta. Och det är ju en helt annan form av motstånd. Så just den här, även om det inte är en tävlingsmatch, så är det kommer inte de andra matcherna framåt seriestarten var heller, utan då är det viktigt att man tar det på största allvar ändå. Och det är ju såklart, som Erik nämnde innan också, viktigt för ett lag att inte liksom sluta på noll poäng i Svenska cupen, utan ändå ha med sig någon slags positiv känsla från gruppspelet.
Viktor Wihlstrand var inne på det i tv-sändningen direkt efter förlusten mot Mjällby, att personligen är den här matchen väldigt, väldigt viktig. Och jag tror att det är en sån spelare, en sån karaktär som lägger ribban lite där och hjälper tränarna på traven. Skulle det vara någon form av motivationsproblem, så tror jag att de har en del spelare som ser till att höja den nivån. Så det är klart att det är speciellt. Det hade varit en helt annan nerv om matchen hade gällt någonting. Och nu kanske man gör några byten i halvtidspaus för att gå runt på lite spelare. Hade allt handlat om resultatet för att gå vidare, så hade man kanske matchat på lite annorlunda sätt och så vidare. Men sen alltså, kolla på lite individer. Robin Hofse, svårt att se honom liksom avslagen om han får chansen mot Akropolis exempelvis. Han kommer springa som han alltid gör och så vidare och så vidare. Så jag tror att en del spelare ändå ser sin chans här och spelar sig närmare en startplats. För det finns som sagt några positioner som är öppna.
Nu tar vi det där igen här. För nu pratar du om att det kommer säkert bli en del byten i halvtid och så vidare och så vidare och så vidare.
Nej, säkert. Men det kanske kan bli det.
Ja, precis.
Det finns ju en skillnad om man bara jagar resultat i en match. Är du med vad jag menar?
Ja. Men vad jag tänkte komma till var att är det inte nu man måste börja sätta en tilltänkt startelva, eller är det för tidigt? Om nu den här matchen är så viktig fast den inte har någon närvise för att kunna gå vidare från gruppspelet, men att inte fortsätta vända och vrida och byta och pussla, utan okej, nu har vi sett tillräckligt, nu är det de här spelarna vi försöker bygga in en startelva kring. Helt tyst, men vi går vidare.
jo, alltså du är inne på något, absolut. Jag vet inte hur Billy Magnusson och Max Mölder tänker. Och återigen, jag kan tänka mig att man kanske startar med Robin Hofse. Han har inte startat en enda match i år, fast att han har varit outstanding i vissa matcher. Erik Persson har inte varit outstanding. Är Svante Hildeman tillbaka från sin ögonskada, ja men då vill man väl se honom i ändå i en tävlingsmatch. Amokadora har fått förtroendet nu senast. Och hur gör man med Andreas Morbeck och Johan Rapp? Jag vet inte om någon vet vem som är bäst där. Och det är kanske lite utifrån matchbild också. Johan Rapp är bättre på att skära linjer med sitt offensiva mittbackspel. Andreas Morbeck är mer fysiskt präglad och så vidare och så vidare. Så jag vet inte. Det känns som jag kommer något jäkla icke-svar här nu. Men ja. Jag vet inte.
Nej, nu ska jag ge dig kräv. Du kom inte med ett icke-svar. Jag tyckte det var intressant att du nämnde Hofse där och Hildeman. Och jag tänkte fylla på med att är det en spelare som faktiskt verkar ha ett väldigt högt förtroende framgent också, är ju Viktor Wihlstrand. Det verkar som att han har de bestämt sig för på en av de två mittbacksplatserna. Det är i alla fall så jag tolkar det jag ser utan att veta det. Men man får ju också läsa in saker och ting utifrån hur de faktiskt ställer upp. Så ja, han känns ju nästan säker i startelvan nu, eller?
Ja, och han har ju kaptensbindeln också. Och det, med hans extremt vältränade kropp så kan han ju spela 7-90 minuters matcher i veckan, känns det som. Så det är nog inga belastningsproblem där. Och han känns ju absolut som, eller han är ju etta här och nu. Sen kan det faktiskt bli tal om lite konkurrenssituation för Viktor Wihlstrand den dagen Filip Andersson kommer tillbaka. För då bör ju Filip Andersson rimligtvis vara etta.
Och sen kan vi också, tror jag, nästan slå fast. Det är lite farligt att göra det, men det är också kul att sticka ut hakan. Och det här är inte så, det är inte, blir inte så lång haka här. Men Kevin Jensen kommer att spela. Filip Olsson kommer att spela. Sen är det också intressant att se hur Billy och Max väljer att formera vänsterback, högerback. Blir det Alexander Tkach, Jonathan Asp till vänster? Eller blir det, och sen blir det Hampus Färm eller Dennis Olofsson till höger? Och här kanske också finns tendenser vilka som faktiskt har presterat bäst så här långt.
Ja, absolut. Kevin Jensen, jag vet inte, jag sitter inte på någon info här nu kring hans skadestatus. Så att, vi vet ju inte om han spelar just mot Akropolis. Han klev ju av redan tidigt mot Mjällby, in i 25 minuten. Men du tänker lite längre, du spånar lite mot en Superettan-premiär på något sätt.
Filip Ottosson kan vi lägga in där också. Måns Ekvall känns som två andra pjäser som ligger väldigt stabilt.
Ja, det är ju, de har, det har jag varit inne på innan, de har många, många inom mittfältare, men det gäller att Zuma Almadjed, Pasi Prudens, Emil Jönsson och Melker Heijer verkligen steppar upp och skapar en konkurrenssituation här. För att annars känns de där tre som du nämnde ganska givna. Måns Ekvall har faktiskt varit förvånansvärt svag i de här två cupmatcherna, tycker jag. Men jag har ju varit inne på tidigare att jag tror att han passar in bra i en hel del matchbilder i Superettan. Och där vet vi inte riktigt var Zuma Almadjed står än. Han är inte 90 minuters... Eller har inte spelat 90 minuter än efter sin ljumskada.
Jag tror inte det är helt omöjligt att vi kommer att få se under säsongen. Med tanke på att Boys, en av deras stora fördelar enligt mig är att de har två spelare på varje position som är bra. Det är klart att det är vissa, så här Filip Olsson, Kevin Jensen, Viktor Wihlstrand till exempel, som vi har nämnt som får anses givna och klassen bättre än sina konkurrenter i laget. Men med tanke på den bredden som ändå finns, så är det nog inte helt omöjligt att man kan anpassa startelva lite efter motstånd, vilken typ av spelare man vill ha på de olika positionerna beroende på vilka man möter. Så jag tror inte att man kanske nu under försäsongen vill liksom rista in en startelva i en sten, utan att man kommer istället att fortsätta testa sig fram. Vilken typ av spelare passar mot den här typen av motstånd och så vidare. Så där tror jag nog att vi kan se en hel del laborerande, kanske även i Superettan, beroende på matchbild, vilken matchbild man förväntar sig helt enkelt.
Ja, jag är inne på din linje också, Sebbe. Zuma Almadjed kontra Måns Ekvall är ett ganska bra exempel där, även om Zuma Almadjed har blivit hårdare och bättre i duellspel och så vidare, så i grunden skiljer de sig åt. Men det kan mycket väl vara att man spelar Zuma Almadjed som sexa, alltså sittande mittfältare istället för Måns Ekvall i en match, för att man tror att det passar bättre just i den matchen. Sen kanske det slutar med att Måns Ekvall startar fler matcher i den positionen över tid, men jag tror också att man kan laborera så, inte för mycket, men att det kommer finnas några sådana positioner där man kan köra runt lite.
Ska man då se de här två matcherna som varit nu i Svenska Cupen ur det perspektivet, så skulle man kunna tänka sig att Billy och Max då fått en del svar av att okej, de här spelarna fungerade inte 100% mot den här typen av motstånd, mot den här typen av spel. Så det är ju inte helt förödande att få stryk med ganska klara siffror i matcher, så länge det inte är poäng det handlar om.
Nej, och jag nämnde Hampus Färm. Jag tror det är jättebra att han fick 70 minuter här mot Mjällby. Han är helt färsk i sin roll. Och det räcker med ett par skador så ska han gå in i Superettan och spela. Då tror jag att man är ganska glada att han har den här erfarenheten i ryggen. Melker Heijer lika så. Han gjorde inte många framträdanden i ettan förra året och blev uppflyttad till A-laget för drygt ett halvår sedan. Jättebra att han har fått matchats mot allsvenskt motstånd, för det kan mycket väl vara att han får en hel del speltid i Superettan. Så då tror jag att det är bra att man har det i ryggsäcken. Jag kanske låter för positiv här nu, men jag tror att det är Billy Magnusson och Max Möllers tänk. Sen om det är rätt eller fel, Jag är inte tränarutbildad, så jag vet inte. Men jag, när man jag ser det som att de följer sin filosofi i alla fall. Sen är det klart att det kommer att spetsas till. Man kommer inte göra 3 byten i halvtid i 30 omgångar i Superettan. Det är inte så det kommer att se ut. Men vi är ju inte där nu heller.
Nej, och det är inte vi i poddsammanhang heller. Vi försöker Vi försöker ändå vara så mycket här och nu som möjligt. Men det är ju ändå med framåtriktning, framåtrörelse även i Landskrona Boys-podden mot det som komma ska, Superettan. Som jag då sa, startar den 10 april för Boys del. Är det någonting mer som ni känner att ni inte har fått sagt som ni egentligen har suttit och tryckt på här nu i 35-36 minuter?
Det känns som jag har pratat alldeles för mycket för huvudvakt när jag har mig själv. Så jag kan vara tyst.
Jag känner mig så nöjd.
Ah, vad bra. Två nöjda poddar här. Men framförallt så hoppas vi att ni som lyssnar på oss är nöjda. Är ni inte det så hör av er till oss och tala om för oss att det här var ni inte bra på. Gör om, gör rätt, gör bättre. Så lovar vi att försöka göra det. Och tycker ni om oss, ja, då får ni säga det också.
Ja, det hade varit trevligt att få höra några värmande ord också. Om det nu finns några, om vi förtjänar det.
Hör av er, det är alltid, alltid angenämt med meningsutbyte och interaktion med er som faktiskt följer oss. För det är för er vi gör det här. Vi sätter punkt för den här veckans avsnitt, tycker jag. Och så återkommer vi framöver med nya avsnitt. Ni vet var ni hittar oss. Vi säger tack för nu.
Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.